Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Mm, det gör du.
Är det du som har fågelkvitter bakom dig?
Jag trodde faktiskt det var vår ljudtekniker som hade fågelkvittret. Men jag kanske har det också. Men jag sitter inomhus.
Ja, okej. Då var det ljudtekniken som hade det i bakgrunden. För jag kommer att tänka på Lasse Åberg och Trasan och Bananer hade ju alltid lite så här kvitter i bakgrunden.
Just det, för att det är djungelkänslan sådär.
Ja, det går en urmysig dokumentär om Lasse Åberg. Jag tror det är på SVT som i två delar som man kan se.
Det här måste jag se.
Liv och gärningar. Men det här avsnittet, vi kommer ju komma tillbaka till gökottan.
Ja, det är gökottetid.
Ja, och sen har vi fått en lyssnarfråga kring möhippa svensexa som har gjort att det blir en djupdykning i det ämnet också.
Det är ju ett kärt ämne, jag har ju varit med. Ska jag börja dra alla mina svensexa-anekdoter så kommer vi behöva ett 4 timmars maratonavsnitt. Men jag ska försöka låta bli att berätta om alla svensexor jag själv arrangerat och försöka bara tala allmänt kring etikett och historia kring svensexor och möhippor.
Ja, och sen blir det väl lite alkoholromantik också.
Vi försöker låta bli, men det är inte alltid så lätt. Men vi jobbar på det hela tiden att minska alkoholromantiken. Jag sitter faktiskt just nu med ett glas lätt duett, deras blandning av Riesling och Grüne Veltliner. De kom ju för 12-13 år sedan någonting till Sverige, tror jag, med den här Grüne Veltlinen som blev väldigt populär, och sen har de liksom dragit upp den. De har snäppet ännu bättre variant som även innehåller Riesling, som jag tycker är väldigt trevlig, som jag nästan helt gått över till nu.
Ja, för den här Grüne Veltlinen, det kan bli lite gummig galosch över den ibland, att det smakar, eller vad säger, luktar som ett par nyuppackade trätornstövlar som man fick som barn.
Det är en intressant beskrivning. Medan Riesling brukar ju sägas att det har petroleumdoft, att det alltså luktar som en gammaldags bensinstation. Så då har vi både gamla gummistövlar och gamla bensinstationer, och ändå så smakar det så himmelskt gott.
Ja, men den här petroleumdoften, den kommer ju oftast också med åren, att den utvecklas och ökar. Ja. Med åldern.
Jo, det är ju riktiga såna här lyxenårgångsrislingssekt eller så där, men
ja, hur är livet?
Ja, livet är bra. Det springer framåt, eller ja, det gör inte det, det är väl ganska stillsamt, men lyckat och trevligt, och jag är ganska nöjd med saker och ting. Och själv?
Ja, nej, men det rör sig ganska sakta mak, måste jag säga, men det ger ju mer tid, färre intryck med mer tid till fundering.
Och det är ju maj i alla fall. Jag älskar ju den här majgrön, som tyskarna säger, den majgröna nyansen som alla löv och blad och hela naturen har vid den här tiden. Vi var faktiskt ute på skogspromenad igår. Familjen vågade sig ut i skogen och gick till Glömstaskogen här i Huddinge. Och det är väldigt lantligt det blir. Man behöver inte gå långt förrän det liksom bäckar och något lite sån här rött gammalt torp och hästar som... Och då menar jag inte liksom jättemånga såna här liksom kapplöpningshästar, utan enstaka hästar som ser ut som om de skulle kunna vara till för att dra plogen i jordbruket. Det är nästan som man är 1800-tal.
Just Stockholmsområdet har ju otroligt mycket naturreservat och grönområden som ligger på nära avstånd och som man kan nå, om inte med cykel så kan man göra det med bil och kommunalt.
Ja. Vid Husarviken är det ju också, om man inte tittar där alla de nybyggda husen ligger, utan tittar åt andra hållet där Norra Djurgården liksom börjar, då kan man tro att man befinner sig massa timmar från Stockholm. Det går att beta lite kor och hästar och det är liksom helt natur. Och det är inte parknatur, utan det är liksom bara kulturlandskap som har fått bli kvar. Mycket väl för det här för att Djurgården liksom inte bebyggs utan ju är under kunglig förvaltning. Men det är ändå ganska absurt.
Jag är väldigt förtjust i Stora Skuggan-området och alla de här urgamla ekarna och lövträden som finns där.
Mm.
Det är en unik miljö och sätter man på sig hörlurar så hör man ingenting från staden, utan då kan man sätta på lite fågelkvitter själv och gå runt där och låtsas att man är någon helt annanstans.
Jag har faktiskt ett par skor i garderoben som jag bara tar fram ibland, för i längden blir de lite irriterande. De kvittrar när man går gummisulan, så då behöver man inte ens hörlurar. Utan det...
Ja, men, kvittrande skor, det där är nästa stora.
Alltså i Edith Understads Pysenböckerna, eller Pip Larsson-böckerna, där är det ju något där de lurar Pysen, storebröderna lurar honom att de har köpt knarr. Det knarrar så fint om Knuttes skor. Han lurar Pontus att han har köpt ett litet brunt pulver hos skomaken som heter knarr, som man häller i skorna för att få knarr.
Det var gamla smeknamnet för mopeder och motorcyklar, var att man tog knarren innan.
Ja, det var det nog. Det är ju fortfarande, den kan man ju berätta, men däremot när silversmeden lurar pysen om hur han får silvret blankt, den är så icke-PK så den vågar jag inte ens ta upp. Ni som kan er pysen vet. Surmakare Lilja heter i alla fall. Just det, det är inte silversmeden, urmakaren är det, Surmakare Lilja.
Vi får ta den efter någon av våra restaurangbesök som vi längtar efter här i framtiden.
Precis.
Vi har ju fått in en litet inlägg här kring dina favoriter, böngroddarna. Och där får man alltid skriva in till, vad är adressen?
podden@edvardblom.se.
Och då får man skriva in vad som är värre än böngroddar på maten.
Värre än ärtskott menar
jag. Ärtskott är det.
Ärtskott är det vi talar om.
Ja, nu har jag gått och funderat för mycket och tappat allt här och glömmer av ärtskotten. Hej Edvard och Mats, tack för en podd som perfekt matchar mina intressen. Förra helgen var jag på en av Göteborgs bättre restauranger och döm om min förvåning. Ovanpå en av rätterna låg det böngroddar, alltså värre än ärtskott. Dessa fula och smaklösa förfärligheter har jag inte sett på 20 år. Jag tycker det är som att tugga vatten. Hur tänker en köksmästare som lägger böngroddar på en rätt i en meny för över 700 kronor per kuvert? Med vänlig hälsning, Anders Nilsson.
Ja, alltså man undrar ju om det är att han bara vill jävlas med gästerna. Eller han bara liksom så fed up med att restaurangen håller på att gå i KK under pandemikrisen. Jag tycker det låter... Alltså, men tugga vatten är väldigt bra, men lite unket, stillastående vatten som man tuggar är ungefär. Men om någonting är värre än ärtskott, jag tvivlar fortfarande, men böngroddar... Om man åkte på dem hela tiden på det viset, då kanske man skulle bygga upp samma ilska mot dem som man gjort mot ärtskott. Skillnaden är att böngroddar har ju en funktion. När man steker dem, om man steker kraftiga böngroddar, inte så här alfa, utan lite kraftigare i hög temperatur, att voka dem i olja och sen har liksom vissa kinesiska såser och sojor och man har det med kött och fisk och så där, då kan det vara väldigt gott. Då kan det absolut vara en bra grönsak och liksom ha. Men just obearbetade är de ju inte roliga. Och att lägga dem uppe på en vacker, fantastisk rätt, jag vill inte ha det på min anklever liksom.
Nej, jag köper ju såna påsar med böngroddar ibland i Asienbutiker, färska. Mm. Och sen så kokar de i några minuter. Man får inte lyfta på locket. Jag vet faktiskt inte varför. Och sen så har jag i lite sesamolja bara i det här. Väldigt lite lätt bara orra om. Och har det som en av tillbehören om man gör asiatiska smårätter. Ja.
Nej, men då är, så jag skulle säga att det här handlar bara om en felanvänd råvara. Medan ärtskott handlar om en råvara som aldrig borde ha uppfunnits.
Ja, så är det. Ja, själv sitter jag här med ett glas pastis i handen.
Nej, men åh, vad trevligt!
Ja, det har blivit så varmt nu så att nu är det dags för pastissen. Och sen mycket is och låtit den då fälla ut av lite vatten i tillsammans med den.
Åh, vad härligt att komma att tänka på. Ja, åh, det är vår verkligen. Jag kommer att tänka på den här under takåkarna, åsarna i Paris. Dadadum på kampanj, det dricks billig champagne. Och i gathörnen steker man kastanj. Etc, etc. Någonstans tror jag sjunger de pastis där också. Jo, doft, doft, pernod är de sjunger. Dun, 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 doft av pernod med babyblöjorna blandas. Det är de här bohemerna som bor uppe på takåsarna och en annan barnfamilj blandat. Pernod har våren och sommaren till och pastis också. Alltså, anisetter överhuvudtaget. Det är ju oerhört trevligt. Det finns få saker som får en att känna sig så somrigt och så franskt och så bohemskt. Som om man är en bildad karl.
Precis, som man är då en av de här små franska städerna längs med Rivieran och i sommarhettan. Och så tar man och drar sig undan och sätter sig i skuggan och beställer en pastis. Det blir inte bättre.
Långt bort hör man dunset av bollklot som slår mot varandra. Och kanske en barnfamilj något håll och något äldre par som småpratar. Men det är ändå den här lakrisanisettdoften som helt tar över ens tillvaro.
Ja, och det kommer en mistralvind som förmer sig lite doft av lavendel och franska örter.
Och så kanske man har något litet tilltugg, något litet trevligt snack, några små olivbitar eller någonting som man bredvid pastissen som man då stoppar i munnen. Marconmandlar.
Ja, snart får vi resa igen.
Ja, åh vad man längtar.
Men när vi ändå pratar om så här glada och positiva saker. Jag måste berätta att igår så knackade bara på dörren och så var det Johanna som öppnade och det var en man som lämnade någonting och försvann väldigt hastigt. Och det var min plånbok som han hade hittat i garaget.
Nej men oj.
Och garaget ligger några hundra meter bort från där vi bor. Jag har haft lite inbrott i bilen så jag var tvungen att skaffa garage. De tog en halvtrasig iPhone-sladd och var tvungen att bryta upp den för det. Ja. Så att nu har jag garage i alla fall. Går ut bilen, plånboken ramlar ut. Den här mannen hittade, lyckas identifiera var vi bor, lyckas ta sig in genom porten och kommer och bara lämnar in den och försvinner. Jag ska verkligen vilja tacka honom för det här.
Oj, vad snällt. Jag har tappat min plånbok sjukt många gånger. Alltså jag är fullständigt hopplöst. En gång jag inte fick tillbaka den, det var när jag tappade den i en sån här i New Orleans, i en sån här brotull. Vi åkte av misstag över bron, över floden. Och så kostade det tull att åka tillbaka fast vi bara åkt fel. Och då var man tvungen att gå ut för att betala för jag hade ställt mig för långt bort. Och det klassiska, man har plånboken i knät, man reser sig upp, den ramlar ut och så får man aldrig tillbaka den. Men jag har fått tillbaka den rätt många gånger. Jag minns på tåg i Tyskland sådär, när man var ung och man har suttit där någon timme och så plötsligt kommer någon kvinna fram och ger en ens plånbok. Då har hon hittat den på marken och gått genom alla vagnar och jämfört med ID-kortet tills hon hittat mig. Det är oerhört vänligt.
Ja.
På universitetet i Tyskland tappade den några gånger. Det var alltid någon som lämnade in den till upphittestationen och jag fick tillbaka den och i Sverige har jag i alla fall fått tillbaka den några gånger också. Nu kommer jag inte ihåg lika. Jo, men SL någon gång har jag gått och hämtat ut den. Så det är förvånansvärt vad få människor som ändå stjäl en plånbok. De flesta verkar vänligt nog.
Ja. Du skulle ha sån här snodd till plånboken som barn har till sina vantar.
Ja.
Du vet att man fäster runt handleden så att den inte ramlar.
Just det, ja, men det vore ju vettigt. Alltså har man kavajer inget problem. Det är när det blir så här riktigt het sommar som man börjar liksom ha plånboken i bröstfickan eller byxfickan eller bakfickan eller man inte vet, det är obekvämt vad man än har den, så man flyttar runt den och om man sätter sig på krogen så lägger man den på uteserveringen på bordet för man kan inte ha den i byxfickan när man sitter ner och sådär, eller också har man den i en tunn kavaj som man hänger av sig och då ramlar den ur där, för det, ja, man skulle göra handväskor men de skulle man ju glömma också.
Det är aldrig någon riktigt som har uppfunnit en snygg handväska för män.
Nej.
Men det här med mobiltelefonerna skulle vara så små som möjligt ett tag.
Ja,
det var ju jättesmå Nokia-telefoner som man var tvungen att nästan ha pincett för att använda. Och då när man hade dem i sina, just på sommaren, ett par kanske lite lösare chinos innan det absoluta skinny-modet slog till, så var det varenda gång jag satte med en taxi så åkte den här ut.
Ja, just det.
Och hade man då druckit ett glas eller två så glömde man ju sig vända om och se om telefonen var med eller inte.
Man har ju ofta det. Alltså taxi, jag har glömt så mycket i taxi. Numera har jag traditionellt alltid när jag går ut så tittar jag. För det ligger nästan alltid en mobil eller en plånbok eller en portfölj eller någonting i taxin. Men ändå, jag skulle säga att en gång i månaden måste jag ändå ringa till taxin och berätta att jag glömt någonting. Och numera så har jag lärt mig, för att annars hamnar det ju någonstans på något här upphittigt ställe och man måste åka in dit. Och är det Uber så är det till och med någonstans ute i förorten man måste åka till och sådär. Så numera ringer jag ju alltid taxichauffören så fort jag upptäcker det, och så får man betala en körning, så kör de och möter den och så får man tillbaka grejerna.
Eller
i värsta fall får de skicka ett bud, men oftast åker de så. Men det blir ju lite dyrare, men alltså jag glömmer... Min portfölj har jag glömt när jag var ung. Jag glömde den så ofta på bakfickan. Han hade en liten portfölj under armen ofta när jag var ute. Den stoppade de alltid in i vinkylen. För att det var det enda de kunde låsa. Så det var liksom mer eller mindre standard att på måndagen låg... Eller ja, det kunde vara vilken dag i veckan som helst förresten, för jag var ju student. Så jag, men liksom... När de öppnade på morgonen... Ja, här ligger Edvard Bloms vinportfölj igen.
Jag jobbade på en nattklubb i några år i Göteborg, och då så hittade jag en sån här stämpel, sån här gammal, du vet, som man hade med en bläckdyna som man först tryckte ner stämpeln och sen då satte det. Då. De har ju försvunnit. Mm. Och alla som glömde...
Utom i Tyskland.
Ja, de finns kvar där. Men
du kan inte liksom bygga ett utedass utan att få 52 olika stämplar. Och så kostar alla stämplar olika från olika beamten som har det som inkomst. Istället för lön får de liksom några kronor per stämpel.
Det låter som Moskva, där lever det kvar också. Men det jag gjorde då, det var att jag stämt alla som glömde sitt pass i baren. För vissa hade med passet som legitimation och det hittade. Så den baren som jag jobbade i var huvudbaren, så där kom allt hittegott. Så jag tog och stämplade alla passen med den här nattklubben. Innan jag skickade upp det till kontoret i Lost and Found.
Det är jätteroligt.
Ja. Tyvärr, det var så länge sedan så att de här passen har tyvärr gått ut.
Mm.
Vad tycker du, ska vi börja med gökottan eller ska vi börja med...
Låt oss börja med gökottan.
Ja, vi gör det. För att vi fick massa fina bilder här från Jonas Skyllberg med vänner. Hej, vår gökotta avklarad på naturskämplats med god mat, en salig blandning av starka drycker. Och vi hörde både öster och väster i gök. Hälsning från trogna lyssnare.
Mm.
Och han har skickat med några underbara bilder där de har... klätt upp sig lite och har då en fantastisk buffé uppdukad.
Och nu är det ju många ungdomar som lyssnar på det här programmet och många stadsbor och modernistiska individer i största allmänhet. Och jag vet faktiskt inte hur utbrett det är. Förstår de på en gång att liksom Västergök och Östergök är någonting positivt, medan det hade varit väldigt hemskt om det hade varit Södergöken som hade galt?
Som är Dödergök.
Ja, för Västergök är Bästergök och Östergök är Tröstergök. Södergök är Dödergök och Norrgök finns inte, va? Eller?
Jag känner inte till någon. Man kanske aldrig hör den. Från
alltså märkligt nog, alltså göken har ju historiskt omfattats av massa skrock och magiska föreställningar och tankar jämfört med andra fåglar. Av någon anledning så finns det en väldigt stark laddning kring göken i den gamla liksom... Sveriges magiska föreställningar. Man hade ju det här klassiska att man var tvungen att, om man hörde göken gala, nu ska vi säga att göken hör vi ju väldigt sällan idag, och det är ju för att en gök gal ju ofta väldigt tidigt på morgonen framförallt. Den gillar ju att göka tidigt, eller vad säger jag, att gala tidigt. Låt mig. Det har säkert också en koppling att göken har fått i sig sådana konnotationer. Men i alla fall, förr i tiden så trodde man att om man inte han tar sin första sup innan man hörde göken, då kunde man bli gökaskiten. Det var Jan-Eivind Svan som berättade det här, så att man fick en svårbotad diarré. Och därför var det så viktigt att så fort man vaknade, man hade sällan tid att dra sig på den tiden, men det var farligt om så fort man vaknade till och insåg att det i alla fall ljust ute, det är någon form av morgon, klockan är 4 och jag måste gå upp om en halvtimme, då fick man kastas över brännvinsglaset man därför alltid hade på nattduksbordet och svepa en sup. Så att man inte skulle hinna höra göken innan första supen.
Och det är därför det heter ta sin gök, eller?
Ja, säkerligen. Säkerligen därifrån det kommer. Och sen har vi också alla de här då, att varifrån hör man göken. Och det ansågs då som spådom och var väldigt viktigt. Och allra viktigast var det just, förr i tiden gick man då vid vissa speciella tillfällen ut och lyssnade på göken för att kunna då utröna framtiden. Och då fanns det de här perioderna, det var Kristi himmelfärd var en sån, och heliga trefaldighetsdag som alltså infaller ungefär när vi sänder, kan det vara dagen efter det här programmet kommer sändas, skulle jag tro, alltså en vecka efter pingst. Ja. De var sådana här magiska tillfällen, men hela den här perioden och mittemellan dem finns gökadagen som också var en speciell sån dag. Och då gick man upp väldigt tidigt på morgonen på någon hög plats för att höra just varifrån göken kom. Och då kunde det avgöra om det skulle bli dödsfall eller om det skulle bli en trösterik period eller till och med ett bra år då, om det var västergöken. Så det användes som det. Och det är därifrån gökottan har uppstått som begrepp. Men sen gled det här då på 1800-talet över till en glad utflykt där man inte längre var lika mån om. Det var inte längre det viktigaste hur man varifrån man hörde göken, utan det blev ett sätt att se solen gå upp. Man skulle gärna höra göken och andra fåglar. Men man tog med sig kaffe och lite mat och man hade en trevlig nattvaka och morgon och picknick ute i det hela. Och det tog sen så upp dels av olika såna här ordenssällskap och klubbar, men också av folkrörelsen och mer nykterhetsrörelsen och mer skötsamma. Och kyrkorna tog ju upp det, frikyrkorörelsen framförallt, men med tiden även statskyrkan. Så att man firar ju gökotta, det vet jag upp i Dalarna till exempel, man gick ju ofta upp för i alla fall till Gnupen, där Höga berget, då i närheten där vi har vår sommarställe, eller vår lilla fäbostuga sommarställe för mycket att säga. Men fint är det. Men då vandrar man upp någon timme dit eller två och så firar man alltså gudstjänst då där uppe och sjunger psalmer och så och ser ut medan solen går upp över hela landskapet. Det är också väldigt fascinerande. Medan andra då fått den här mer inriktningen som var de som skrev till oss, att man dricker starkvaror och äter läckra saker och att det blir mer slagit ihop som med den överdådiga picknicken. Så gökottan har blivit ett ganska vitt begrepp, men stammar ändå först och främst då från att man skulle då spå sin framtid med hjälp av gökens galande. Mm.
Men den här perioden är alltså då helt rätt att ha en gökotta?
Ja, det är verkligen nu man ska ha gökotta. Det är precis helt rätt. Så det är ut och fira. Det var faktiskt någon som nyligen frågade mig hur kan man fira Kristi himmelfärdsdag? Och det är både svaret på den frågan och på trefaldighetsdagen är att man ska fira, gå och ha en gökotta. Sen finns det en annan, när vi ändå är inne på trefaldighetsdagen. Jag bodde ju på Valhallavägen tills för 2 år sedan. Och då var ju mycket Liljanskogen. Och där finns en trefaldighetskälla. Tyvärr är den igensatt. Man skulle fortfarande kunna dricka ur den, men den är tyvärr igensatt så det går inte att få upp något vatten. Men det är en sån här vacker gammal 1800-tals träpaviljong ovanför. Och där, det är ju en gammal katolsk tradition tillbaka till medeltiden, att man trodde på heliga källor och drack helt vatten ur dem, att det skulle vara då till nyttegagn för den. Men det där levde kvar ända till 1930, eller jag tror det var 1940-tal, att man på trefaldighetsdagen så vallfärdade stockholmare dit, och det var stort baluns med blåsorkester och mat och dryck, men också att alla drack av vattnet, för att en del ändå trodde att det skulle fortfarande hade någon form av magisk föreställning att vatten då var heligt eller botgörande, kanske inte längre, kanske tappat mycket av den här katolska synen att det verkligen handlade om att få kontakt med Gud och heligt, så kanske mer handlade om att kunna bota sjukdomar eller göra en frisk för kommande året eller sådär, men så det har levt kvar mycket, men idag är ju trefaldighetsdagen helt försvunnen ur det är ingen som går ut och firar och festar trefaldighetsdagen, och det är ju tråkigt.
Det har hamnat lite i skymundan. Men det här att dricka ur källa direkt ur naturen är ju någonting som är helt fantastiskt. Det finns ju källor ute i naturen, utspridda lite här och var. Bara i Stockholmsrådet, ute i Hellasgården där, om man passerar och sen kör in på vänstersidan vid äventyrscentret och fortsätter in. Där finns det en källa som kommer upp i marken som man kan dricka direkt ur, och folk kommer dit med dunkar och...
Oh, vad härligt.
Jag vet att, jag tror i Falköpingsbygden finns en trevlig källa också. När folk ska ha kalas där, så åker de dit och hämtar vattnet som de brygger kaffet på. Det blir lite extra festligt, och att man utnyttjar den till det.
Jag vet, mina föräldrar har grannar på Ekerö som åker en rätt lång färd för att hämta dricksvattnet från en källa, för att de inte tycker liksom sjövatten är nyttigt att dricka, utan man ska ha riktigt grundvatten. Jag löser det istället att jag köper mineralvatten. Numera dock inhemskt svenskt mineralvatten, så det får inte vara italienskt, så det blir inte så farligt för miljöbelastningen. Men jag är också rätt tveksam till den här att vi dricker sjövatten, för det, man blir ju lite urlakad. Man behöver egentligen de här mineralerna, alltså framförallt kalcium och magnesium. Ja. Särskilt om man käkar en massa omeprazol, så det är inte bra att få för lite av kalk och magnesium. Men sen är ju smaken också, det är ju väldigt mycket godare med källvatten.
Ja, men så är det ju. Och vi har ju varsitt favoritvatten som vi har pratat om i flera avsnitt. Det är mitt i Vichy Catalan och
mitt i Bariomi.
Ja.
Sen ska jag säga att uppe i Dalarna, där uppe i vår fäbodstuga då, när mina föräldrar var unga, då kunde de fortfarande gå och hämta vatten överallt i skogen där. Det fanns massa källor, och den närmsta hade vi snitslat bana till innan vi hade brytt oss och gräva en brunn. Men grejen att där har de blivit ohälsosamma allihopa. Och det har inte med miljöförstöringen att göra. Det är rätt intressant, fick jag höra av gamla gubbar där. Fram till 50-talet åtminstone, eller ännu längre skulle jag säga 60-talet, så hade man hästar i skogsarbetet. Massvis fortfarande i början av 50-talet, enstaka fortfarande på 60-talet. En häst dricker ju åtskilliga vatten om dagen. Så de drack ju alla de här källorna, vilket gjorde att det var en enorm omsättning. Medan idag kan en sån där källa mitt i skogen, det kan ju ha gått månader utan att någon går dit och ska dricka ur den. Och då blir det inte den här cirkulationen som även en brunn behöver, att den töms och fylls på nytt. Och därmed så blir det förruttnelse och mygglarver och grejer och odrickbart. Så det är lite tråkigt att källtraditionen dör egentligen ut när folk slutar använda dem. Så blir historiskt gångbara källor inte längre drickbara.
Alltså man ska använda dem så mycket som möjligt.
Ja. Sen finns det ju, när man åker runt i Schwarzwald till exempel, när jag pluggade i Tyskland, då är det ju ofta såna här källor som sprutar ut, som rinner hela tiden. Alltså i Sverige kommer ju ofta källorna upp i en myr eller så, att det kommer så att det liksom är, man måste sänka ner en hink och ta upp det som om det vore en brunn. Men om det däremot kommer rinnande ur en bergskrev och sprutar rakt ut, då är det ju ständigt på, då blir det ju aldrig stillastående, så då är det ju drickbart hela tiden.
Ja, det finns ett par riktigt härliga källor, Ingbokällorna i Heby, i närheten av Österfärnebo nationalparken. Och där ser man då hur de kommer upp ur marken, ett kristallklart vatten. Och det bara bubblar upp ur marken. Och så kan man ju självklart dricka där också. Och det har ju en alldeles speciell smak när man får så färskt vatten från berggrunden.
Det finns några sådana här medeltida katolska källor kvar i Sverige faktiskt också. De allra flesta är ju igensatta. Men jag tror om det är Botvids källa som man tydligen kan besöka in i skogen en bit ifrån motorvägen. Alltså i Botkyrka måste det väl vara då, om jag inte minns fel. Medan däremot Sankt Eriks källa i Uppsala skulle man ju vilja att öppnas upp. Men nästan alla har ju satts igen. Det anses liksom... Jag vet inte varför, det skulle väl vara jättehäftigt om man kunde få massa pilgrimer som kom och skulle dricka heligt vatten i Uppsala.
Ja, men och en sån här sommar som vi ska spendera i Sverige också, att man tar sig runt lite försiktigt och provar olika källvatten.
Ja, det är jättetrevligt.
Speciellt om man heter Käll. Förlåt, det var så länge sedan.
Vad sa du, att du hade flaska i glaset? Ja, du hade ju Pernod, precis det. Min flaska, jag hade bara ett enda litet glas här och så tog den slut, för det var bara lite som var kvar från igår.
Det var tråkigt att höra.
Har du något emot om jag går och fyller på lite grann?
Nej, spring iväg du, så kan jag börja läsa upp nästa lyssnarfråga. Men det kanske du ska höra, så att jag får... Ja, jag börjar läsa. Hej Edvard, Mats, Gunilla och Henrik. Tack för en oerhört bra och lärorik podd. Era röster är väldigt behagliga att lyssna på, och er podd. Och övriga källor till Edvards röst, såsom YouTube-videos och annat, passar såväl träning som när man lagar mat. Min favoritsekvens från Edvards är från Edvards Västerbottenostutbrott i avsnitt 55, där Edvard, som kvällstidningarna ofta formulerar det, rasar mot språknazister. Till frågan, finns det någon etikett kring svensexor och möhippor? Jag står inför ett dilemma. Hur bör man tänka kring en vän som bjudit en som vittne på ett borgerligt bröllop utan efterföljande fest?
Så, nu har jag ett glas kall risling, men jag vågar nog inte säga av vilket märke, för då kanske jag åker dit.
Nej, då hamnar du i fängelse.
Mot alkohollagen.
Ja, får leva på vatten och bröd.
Ja, precis. Det är nämligen så att...
Det får inte vara gott.
Nej, det är gott får det verkligen inte vara.
Nej, det får vara surt och beskt och...
Det är så jäkla kul, för jag har ju även ölglas och vinglas och shotsglas med lite olika varianter. Och då får man ju faktiskt göra reklam för alkohol. För att då är det inte alkoholen som säljs, så fyller man upp ett shotsglas med sprit och skriver att det här är jättegott, alla borde dricka mer sprit ur de här glasen. Så gör man sig inte, om jag har förstått rätt, skyldig till en lagöverträdelse.
Och speciellt inte om du tipsat att folk ska dricka tesprit.
Men det är väl bara liksom en tidsfråga tills de täpper till det laghålet också.
Ja, man ska inte dricka tesprit.
Nej, det får man tydligen inte göra de här dagarna.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, jag har på att läsa upp en lyssnarfråga här. Hur bör man tänka kring en vän som bjudit en som vittne på ett borgerligt bröllop utan efterföljande fest och som vill att man håller det hela hemligt? Bör man ha en svensexa möhippa innan vigseln eller inte? Tilläggas bör att personen berättar om vigseln mindre än en månad innan den skulle ske, vilket gör planeringen av svensexan möhippan svår rent tidsmässigt. Berätt gärna också lite om svensexans möhippans historia och kulturella värde. Tacksam för svar från Emil.
Ja, jag tänkte följa instruktionen ganska väl, men lite om historien blir svårt eftersom jag är ganska många ord. Men innan vi går in på historien så tänkte jag inleda med det här den etikettmässiga spörsmålet då. Och det där är ju jättesvårt. Har han sagt att han vill han hålla bröllopet helt hemligt, bara hans blivande hustru, eller make, jag är inte säker på om det stod, men sin blivande kontrahent och ett vittne.
Inte kombatant utan kontrahent.
Ja, och ett vittne. Då kan man ju inte basunera ut det och berätta för alla man känner han ska gifta sig, det ska bli ett bröllop. Det är ju ändå ett gravt löftesbrott. Sen kan man ju säga att jag har den här personen, det finns två saker, för det kan vara så att den här personen ändå går och hoppas att de ska ordna en svensexa. För människor är inte alltid så smarta, utan en del kan säga det får du inte berätta för någon, och så tror de ändå de ska få en svensexa ordnad. Så det kan ju vara idé, men det finns ju en person som ändå vet om det här, och det är ju den blivande maken då, maken. Och jag antar att hon i alla fall är informerad om att de tänker gifta sig. Så han skulle ju kunna stämma av med henne och fråga, tror han blir besviken om det inte anordnas? Tror du att han har ju sagt att jag inte får berätta det här. Men om hon säger, ja men nu berättar jag för att vi ska gifta oss, och jag kan berätta det för alla kompisarna, för jag tycker det är fånigt att det ska hållas hemligt, då är det ju inget problem, då skulle de ju kunna arrangera det, fast det är ju väldigt kort tid att få till något bra. Men jag skulle nog ändå tro att om inte hon säger att ja, han går verkligen och längtar och väntar, så är det nog tänkt att det här ska vara en hemlig sak, och då får det nog hållas hemligt och ingen svensexa för det. Sen får man ju fråga sig att bara för att man gifter sig i hemlighet ska man inte komma undan svensexan. Så då får man ju faktiskt ha en efteråt ändå. Det finns ju de som faktiskt medvetet har varit riktigt hemska mot alla sina vänner och varit så här riktiga bullies på alla svensexer och stått där och ropat och krävt och tvingat de mest bizarra uppdragen till den stackars blivande brudgummarna, och sen så gifter de sig i hemlighet i Las Vegas och tror de ska komma undan. Och så enkelt ska det inte vara, utan då får man ha en svensexa i efterhand.
Ja, och så får man göra den riktigt jäklig.
Ja. Sen frågade han allmänt om etikett då, kring svensexan. Och där tycker jag satt och funderade lite grann. Jag tycker det första som gäller en svensexa och möhippa, det är att festföremålet ska överleva. Det tycker jag är jätteviktigt. Det finns en hemsk historia om folk som har rullats ihop i mattor och ställts upp och ner. Och det är faktiskt då man lär sig nästan årligen om någon stackare som faktiskt går bort i sin svensexa. Mer sällan i möhippor. Nummer två, föremålet ska inte bryta benet. Jag har en bekant som fick gå på gips och kryckor in i gången för att det hade varit lite för tuff svensexa, så han bröt benet i någon go-kart-olycka. Så det kan ju vara för tufft även på det planet, att man faktiskt utsätter dem för lite för risk, bergsbestigningar. Eller...
En rejäl baksmälla får man räkna med, men däremot så ska man inte invalidiseras eller orsakas men.
Precis, jag skriver till och med festföremålet bör inte ens tas in på sjukhus.
inte ens en vårdcentral.
Nej, häktas, möjligen. Alltså jag har varit med om två svensexor där faktiskt polisen har kommit. Nu har de någon speciell regel att de tillåter väldigt mycket mer när det är svensexor som de annars antagligen skulle faktiskt honka in personen i fråga om det vore bara ett vanligt fall. Men de har, för att helt enkelt goodwillen tror jag, att det blir så fånigt om det kommer i tidningen att de satte dit någon för en svensexa. Så jag har till exempel på min god vän Martin svensexa, då sprayade vi, satte på en mörk kostym och så sprayade vi hans hår illrött med en sån här illröd hårspray. Och sen en liten röd slips. Han var ung, han var väl 25 år eller någonting. Och han såg väldigt provokativ ut i det där. Han såg väldigt, väldigt anarkistiskt. Och sen låtsades han då så gav han den där hårsprayfärgen. Och det var så här så bara man inte kunde torka bort. Och så fick han då mitt i Kungsträdgården gå och spraya tags med den. Och sen när det kom en polis, då fick han smyga på knä och spraya potatisgris mellan polisens ben. Så när polisen efter ett tag märker att någon står där, så märker han att den här galningen i mörk kostym och knallröt hår håller på med en sprayburk och sprayar på marken mellan hans ben. Och det var ju lite provocerande. Och då fick inte Martin säga att det här var något problem. Han var tvungen att säga att det här är hans rättighet som konstnär. Det här är inte brott, det är konst. Och det här är gatans konst. Och han hatade ju sådana jävla... Liksom, han var ju en snobb som inte alls gillar den typen av konst. Liksom. Men han kunde ju hela från konstteorin. Alla de här som förespråkar just då att man ska få tagga på allmänna för att det är demokratins konst och det är upprorets konst. Så han bara körde på till det. Och då skulle de faktiskt gå iväg med honom. Och vi lät dem gå några meter och sen sprang vi andra fram och sa, ursäkta, det är bara en svensexa, titta, vi kan ta bort färgen med ett papper, vi torkar bort allting nu. Ja. Och då släppte de honom. Det andra var min kompis Fredrik. Honom tvingade vi att bygga en rök på Stortorget i Malmö och röka ål på den. Och det tog, han såg så proffsig ut, så det tog en timme med hundratals åhörare, eller vad säger jag, publik som stod och tittade innan någon förstod att han inte hade tillstånd och ringde polisen. Och polisen kom dit och skulle, även där att de tänkte honka in honom tills det visade sig att vi berättade att det var en svensexa. Och då kom vi undan, men däremot hade flera i sällskapet bilar, för vi hade en svensexa över flera dagar över hela då, Skåne, och flera hade då bilar med sig, de bara parkerat precis bredvid, och fast de då stod bredvid och kunde hoppa in direkt, de stod en meter ifrån, så satte polisen, alla de fick böter. För det, ja, de har det, rätt, och, ja. Även om man står bredvid har de rätt om man, och ge böter, det var väl deras hem då i alla fall, att där kunde de åtminstone sätta dit oss då. Men det bara var jag.
Ja, vi ska in på svensexa Möpans historia och kulturella värde.
Det ska vi, men det var en sak till här. Ja. Jag har några till små etikettregler, och det är att jag tycker festföremålet, de ska utsättas för prövningar. Det ska vara utmanande och lite obehagligt till och från under en svensexa. Men efteråt, jag tycker man ska bedöma ändå, en svensexa, 3 dagar efteråt måste ändå personen i fråga minnas det med glädje. Jag tycker att det var en huvudsakligen rolig upplevelse, även om vissa delar var jobbiga. Annars tycker jag man har tagit i för hårt. Annars är det inte roligt. Om man bara minns det som en fruktansvärd händelse resten av livet, så är det ju hemskt.
Ja, nej, men det där tycker jag också, att det där har ju utvecklats med åldern. Så att de första svensexorna som man hade i 20-årsåldern, de var ju betydligt elakare än de som man har genomfört mer nyligen. Jag vet, min egen bror slängde vi in i bagaget på en bil. Men vem skulle inte få klaustrofobi och ligga där bak med hörselkåpor och en ögonbindel? Och det reflekterar vi inte ens över. Att det skulle kunna ge några men.
Vi hade nog lite mer, vad ska man säga, uttänkta, lite mer eleganta saker. Vi kunde göra sånt där som att personen trodde han skulle träffa sin förläggare. Och på vägen dit så kommer det 2 uteliggare som spiller ner honom i öl, så att han ska behöva skämmas när han kommer dit. Det var mer, lite subtilare saker. Men det där är lite olika, för jag vet gäng där de tvärtom trissar upp det, för alla vill bara hämnas. Så den sista som gifter sig liksom, då åker mer eller mindre, skickar dem in i DDR typ. Eller det, på tåg, det kan vara vad som helst liksom, men det kan bli väldigt upptrissat. Men en annan sån där sak, det ska ju vara roligt ändå. En annan är alkoholen. Jag tycker, självklart ska man supa på en svensexa. Det hela svensexans historia från 1500-talet framåt har gått ut på mycket alkohol. En nykter svensexa känns lite konstigt. Men det ska ju ändå inte vara, alltså dels måste någon räkna suparna. Någon måste hela tiden, om man går runt på stan en hel dag, så måste någon räkna och hålla koll på hur mycket festföremålet dricker. För att annars är jag med om sådana här svensexor som klockan 3 på eftermiddagen är personen utslagen, och då får man ju gå hem. Då är det ju slut. Ja. Allt inplanerat går ju åt pipan om personen är utslagen. Så man måste se till att han håller sig liksom och hela tiden har en jämn alkoholspegel, men klarar sig hela vägen igenom. Och sen tycker jag att det är ganska rimligt att personen ska tvingas dricka lika mycket som när han blir mest packad under 1 år eller under en 2-årsperiod. Men däremot tycker jag det är lite absurt att tvinga in någon att dricka mer än han har gjort i hela sitt liv, eller än som han aldrig skulle göra annars. Men det är också konstigt om svensexan inte är den mest druckna tillställningen det året, kan jag tycka.
Och det är viktigt att sätta tempot på en svensexa. Alltså börjar man tidigt på morgonen, så måste det finnas någon period när man går ner lite grann i tempo och varv, och för att sen kunna öka igen. Det där behöver orkestreras.
Absolut, det kan vara bra att några som inte kunnat komma loss hela dagen, utan ansluter lite senare, kan föra in lite ny energi också, för att vissa börjar sega till väl mycket när man har fått i sig. Det gäller ju även gästerna, att man deltagarna överhuvudtaget, där man kan. Men det behövs downperioder också. Sen kan det vara smart med lite så här, att man gör någon liksom, vad vet jag, någon paintball eller någonting i den stilen, lite mer sportigt, som tar en timme när man faktiskt inte kan dricka alls. För då blir det ju verkligen naturligt att alla går ner lite i alkoholspegel.
Vi skickar in en kompis på audition på Idol. Vi hyrde en dyr limousin som vi körde fram. Och så var det ju en jättekö för alla som skulle på audition.
Oh,
han hade fått lära sig in Lady Gagas pokerface. och hade på artistkläderna redan. Och så hade vi fixat genom en kontakt på 4:an. så att han kunde gå rakt in före alla andra kom ut ur den här limousinen. Så att, han sjunger värre än mig och det säger inte lite.
Ja, det är riktigt bra.
Ja, vi ska kunna prata i flera avsnitt om alla, alla svensexer och med hyper.
Min tyske gode vän Axel satte vid ett stånd i Kungsträdgården och så stod en stor skylt: om du dricker snabbare än tysken får du 100 kronor. Du kan sitta där och svepa öl mot alla som vill. Så kom han ut fram i kårstudent, så han drack ju snabbt. Så det var ju ingen som kunde dricka snabbare än honom naturligtvis. Men ungdomar tyckte det var rätt bra att bara få svepa öl gratis.
Ja, det är klart. Vi satt in en annons också för om en gratis Evert Taube-vandring i Gamla stan. Så skulle gifta sig då, fick ett manus 10 minuter innan och det kom ju 70-80 pers där. Och så skulle han guida runt dem och berätta om olika ställen som Evert Taube besökt och hans relationer till...
Underbart.
Som sagt, vi ska kunna prata i flera avsnitt om det här. Men om vi går tillbaka till historien för svensexan och möhippan.
Och då börjar vi på 1500-talet åtminstone och bondesamhället ute i den svenska glesbygden. Och där, det var ju väldigt viktigt. Men kvällen före bröllopet var kanske framförallt för bruden, naturligtvis för båda, en extremt stor sak. Men för bruden handlade det ofta, som ofta var en ung person, så handlade det om att hon dagen efter inte bara skulle giftas, utan hon skulle ju flytta in i brudgummens gård. Antagligen kanske en helt annan by, en bra bit därifrån. Lämna sitt hem, sin by, sin hemmiljö och flytta in i en helt annan med en sträng svärmor. Så det var ju en väldig omställning. Så kvällen innan brukade byns unga kvinnor då bada och göra bruden vacker, reda ut håret och bada henne och fixa naglar och sånt där. Och samtidigt så talade man då allt det här, hennes oro och hennes förväntningar och hennes det hon såg fram emot och hela det här, att det liksom var typiskt då tjejkväll kvällen innan. Och det här pågick ju väldigt många århundraden. Men med tiden så blev det allt mer att det inte bara kom de här unga kvinnorna hem till brudens föräldrar, utan att gäster som hade kommit i förväg och andra grannar och så också började dyka upp där allt mer. Och det här utvecklades, så mökvällarna utvecklade sig till regelrätta supfester där det var ofta mer drickande kanske än till och med på själva bröllopet, i alla fall en rejäl förfest. Själva bruden och hennes tärnor höll sig nog inte mitt i festens centrum, utan var nog snarare i vägen och annat gemak där de hade det ganska stillsamt. Men det blev ändå att det man kallade mökväll blev synonymt med det som i Tyskland säger man ju polterabend. Det är fortfarande något som inte alla, men en hel del har fortfarande ett party kvällen innan bröllopet.
Det är väldigt ofta... trevligt.
Det är trevligt, bara man orkar med bröllopet också. Man får inte bli, det får inte vara att brud och brudgum ser lite bakis ut dagen efter. Nej. Och polterabend betyder ungefär slå sönder kväll. Det är traditionen man ska kasta porslin och grejer och krascha massa saker. Så det visar nog en liknande sån här historia till gamla bondesverige, att det kunde vara ganska uppsluppna, ganska galna och vilda brakfester så här innan ett bröllop. Men det är möhippan, ska man säga, det är mökvällarna, vi kanske ska hålla det lite så här. Sen om vi kommer fram till 1600-talet, då uppstår svensexorna. Och det är bland ungkarlar i borgerlig miljö, bland militärer, bland stadens borgare, mycket handelsfamiljer och så allra först. Ordet svensexa är 1800-tal tidigt. Sexa var ett begrepp för fest som betyder egentligen, man kan säga, en fest där man åt lite och drack mycket brännvin. Och det lär, alla språkvetare hävdar att sextan har uppkommit för att man hade den här tillställningen just klockan 6. Men å andra sidan så talar man redan tidigt 1800-tal om nattsexor som sker mitt i natten, och vi har oss gluntarna som väl är 1840-tal eller något sånt, sjunger man om examensexa som är mitt på dagen, när de är ute i solen mitt på dagen. Så vad som helst, men sexa var i alla fall en... lite mat, mycket sprit. Och svensexan, det var ju då avskedet från svennan, alltså ungkaren till personen som skulle gifta sig. Du är kvar?
Ja, jag är kvar.
Det stora är ju alltså historiskt på 1800-talet, man hade ju ganska stor uppdelning mellan gifta och ogifta. Det var inte så att man aldrig som ungkar besökte ett gift par. De kanske hade en salong en gång i veckan och så. Men som ungkar så, man lagade inte maten själv utan man gick till ett matlag, någon änka som lagade mat till unga män, ogifta män, eller till en stamrestaurang. Och det gjorde ju att man träffade ofta sina kamrater varje dag på ganska uppsluppna middagar med dryck och liknande. Det var ett hejdlöst festande. Man ansåg som ogift kunna få leva ut på ett helt annat sätt. Så man väl gift sig, det var mycket fest ändå på 1800-talet. Och man träffade säkert ibland sina gamla ogifta vänner också. Men det var ändå en ganska stor skillnad att de gifta umgicks mycket med de gifta och ungkarlarna kunde gå på full gas för sig själva. Så lite grann var svensexan ett avsked, att de ändå förlorade sin kära vän och lite grann att han gick in i en annan miljö och det skulle aldrig riktigt bli på samma sätt igen. Om de inte själva gifte sig.
Fick man en högre status då som gift?
Det fick man absolut. Högre status, men också högre att det ställdes mer krav på en gift man. Sen är det klart, åldern spelade också in, men en gift man ansågs ändå att skulle kunna föra sig på ett annat sätt än en ungkarl. Det är roligt att se när det här dyker upp, för svensexan alltså, jag gjorde några sökningar i Svenska Dagbladets utmärkta artikelarkiv där man ju kan hitta, ofta hittar man ord före Svenska Akademins ordbok har hittat den äldsta, brukar man nästan alltid i Svenska Dagbladet kunna hitta en ännu tidigare dokumentation om det under det här spannet då som Svenska Dagbladet gavs ut. Och det gavs inte ut redan tidigt 1800-tal, men man kan se de första. 1887 hittade jag första träffen och då var det en teaterstycke, Hennekvins lustspel, som en recensent skrev ett lustmord på. Det var tydligen en rätt usel tillställning, men den handlade om en svensexa där den blivande brudgummen svirade alldeles för mycket och överförfriskade sig. Och det är lustigt för det dyker upp massa sådana träffar. De flesta gånger svensexan nämns i svenskan i början är det just i teater. Pjäser som Kalle Petterssons svensexa eller Mannen utan husrum där istället en svensexa i Wien, alltså en motsvarande Jungesellenabend i Österrike då. Men eller vid några tillfällen där de talar om polisingripande från överförfriskade svensexedeltagande eller folk som har fått ägg kastat på sig av några svensexefolk och liknande. Så redan från början är svensexan förknippad med någonting som man gärna driver med och skämtar med i komiska filmer, eller vad säger jag, teaterstycken, det här är långt för film vi talar sent 1800-tal, och någonting som kan kräva polisingripande. Det är alltså liksom alla tiders fyllefest kan man säga, redan från början.
Så att egentligen så är det, får man ett polisingripande på sin svensexa så följer man en 150-årig tradition.
Absolut, kanske ännu längre till och med. Och samma sak, den här filmen Svensexan som kom på 1980-talet, The Stag Night, som väl alla i vår generation såg. Den är ju också bara en i raden av åtskilliga svenska, tyska, engelska skämt om just den här sista kvällen innan man gifter sig och det vansinnes.
Den här amerikanska baksmällan tror jag den heter, det blev väl en trilogi till och med. Den första som utspelar sig i Las Vegas som...
Ja, den är lite senare. Jag tänkte på den här när de bara The Stag Night, det är väl det är den där med där tjejerna förstår att de är ute på strippklubb killarna och sen ska de också fira ännu värre och lite sådär. Men sen har vi The Stag Night, eller vad sa du, den du sa, Baksmällan
ja.
Det är 90-tal någonting, eller 00-tal
till och med. Jag tror det är 00-tal till och med.
00-tal, ja. Just det, och det är ju en trilogi.
Ja, den första är ju väldigt rolig.
Det är det där med det som händer i Las Vegas, stannar i Las Vegas.
Ja, precis. Den bygger på det. Hela den devisen. Mm.
Nej, för det här är ju någonting som finns internationellt, alltså Jungesellenabend, Stag Night, svensexa. Det är en allmän tradition. Och historiskt, det som skiljer sig verkligen idag historiskt, det är ju att man alltid brukar ha ett kvällen innan man gifter sig. Det sista liksom... som i My Fair Lady med Elisas pappa sopåkaren. Han springer runt på barerna och sjunger I getting married in the morning, dum dum, the bells are gonna shine, bring out the army but get me to my bride in time. Han super genom hela natten och sen får de föra honom till bröllopet direkt, så att han i alla fall kommer i tid till sin egen vigsel. Det är det enda viktiga, att han inte kommer för sent. Men ja, möhippan har ju då lite annan tradition. Första gången en möhippa nämns överhuvudtaget lär vara 1918 i Dagens Nyheter. Och det står inte möhippa. Jo, det står vi är då några feminina som har för vana att ha en liten hippa för våra väninnor innan det helt överger oss för en karls skull. Det maskulina namnet på en dylik tillställning är ju svensexa, men inte passar det. Och så har de olika förslag, ska man säga möhippa, mösexa, pikalas, töshippa, jäntjunta, jungfrusexa, fjällkolifej eller, och är det lämpligt och hur. Och det är tydligen, om inte det är en förfalskning så skulle det vara redan 1918, och det är väldigt märkligt för 1901 betyder hippa fortfarande riktig bläcka eller fyllefest enligt Svenska Akademiens ordbok. Så bara på 17 år är det tydligen, har det ordet då hippa förändrat sig till en fest som låter ganska städad ordentligt, som då små damer kan ha. Men samtidigt så har tydligen inte begreppet funnits innan. Och sen får man faktiskt vänta ett bra tag. Svenska Akademien säger 32, Svenska Dagbladet har en annons om från Gåsaga värdshus att man kan ordna fester bland annat möhippa 1931. Så det är väl någonstans där kring tidigt 1930-tal som begreppet möhippa helt slår igenom. Och den är ju egentligen en snällare kopia av svensexan, precis som vi hörde här. Men oftast betydligt lugnare ändå, inte lika extremt. Men man kan ju tänka sig att den även tagit upp traditioner från de gamla mökvällarna. Att det finns lite kopplingar, att det här levt vidare på landet kanske. Att kvinnan, den blivande bruden, träffar sina väninnor kvällen innan och tar det lite lugnare och förbereder sig och gör i ordning sig skönhetsmässigt, så att det också lite har gått in i möhippetraditionen. För möhippor finns av lite olika slag. Många är ju bara att man går på spa och man får lite presenter och man sitter och har mysig tjejkväll och dricker lite vin, mycket städat. Och sen finns det de här när man är på stan och ska göra bort sig, precis enligt svensexprincipen. Dricka sprit offentligt och sälja kyssar och spöka ut sig och sådär.
Men det känns ju som att den biten har minskat rätt rejält, just det här förnedring på stan.
Ja, om det finns kvar bland svensexorna en del, det har också blivit mindre. Men där finns det ändå, skillnaden är att svensexor har alltid varit lite mer diskret. För en rolig svensexförnedring går ju ut på att ingen ska förstå att det är svensexa. Hela vitsen är ju att killen som ska göra det här pinsamma ska bli utskämd för att alla tror att han går där och gör det helt av egen anledning. Ja. Och bara är en idiot liksom.
Och gör han inte... det i kycklingdräkt, så förstår man ju att något inte står rätt till.
Ja, och jag har varit med om några sådana också. Det här är faktiskt en där killen faktiskt ställdes upp i kycklingdräkt och bands kring en av almarna i Kungsträdgården och så fick de kasta ägg på honom. Men han lyckades jättesnabbt muta ett par barn och knyta upp... För att han sa, det är så synd om mig, kan inte knyta upp mig och släppa mig fri? Och det gjorde de ju då. Men det är ju, jag hade inte planerat den, ska jag säga. Jag tycker den delen, det är mer kanske den amerikanska förnedringsvarianten. Jag tycker det är roligare med en sån som jag själv tvingades gå och försöka diskutera folks bilar och hävda att de borde byta upp sig till någon Saab Turbo eller något där, på ett P-hus. Det var ju jättepinsamt, för folk kände ju igen mig. Det var ju jätteförnedrande. Och då var det ju ingen publik, mer än en eller två, för att de skulle se att jag gjorde det. Så det var ingen som hade en aning att det var en svensexa. Och det blir naturligtvis mycket mer förnedrande. Men hipporna har ju varit ofta att alla har såna här brudslöjor eller brudkronor eller någon speciell utklädsel och kommer i en grupp och alla fnittrar och så springer en fram en jättestor skylt, kyssar en krona eller sådär. Och den typen har ju minskat väldigt kraftigt.
Ja. Tiden går ju fort här, Edvard. Mm. Och vi behöver ta oss vidare, för vi behöver få in lite alkoholromantik också.
Oj, måste vi.
Ja, jag vet att vi har pratat lite om svensexa möhippa i något tidigare avsnitt. Jag hoppas vi inte upprepat oss för mycket.
Men nej, jag har säkert dragit exakt samma anekdoter.
Ja, men då får man dem igen.
Mm.
Det är som Trump, säger man någonting tillräckligt ofta så blir det sant.
Mm.
Det är ju det här sant, det som du säger.
Det är väldigt sant.
Ja, det är det. Vi måste få in lite pimps. Det har vi också pratat om tidigare. Men en sån här fråga kan man inte bara lämna obesvarad. Hej, jag var inne på Systembolaget i helgen och såg att det hade ett par flaskor pimps nummer 1 inne. Jag kom då ihåg att ni pratat om Pimms i ett avsnitt. Min fråga är om ni kan ge tips på drinkar som kan göras på Pimms. Med vänliga hälsningar, Fredrik Ljung. Och det här är ju helt rätt tid att korka upp sin Pimmsflaska. Mm. Och egentligen, den ska ju drickas, jag ser det bara två olika sätt. Det ena är med ginger ale och det andra är med 7-Up eller Sprite. Ja. Det är ju de två varianterna.
Och så kan man ju fylla en hel kanna då. Och så har man ju mintkvistar och gurkskivor i.
Ja.
Så att det liksom blir en sån här riktig garden. En stor kanna eller stor bålskål med det så folk kan gå och ösa.
Ja, jag vet, du tipsade sist om frysta jordgubbar, att man slänger ner det och så tinar ja. Dem upp och fungerar som isbitar, vilket är genialiskt.
Det är jättebra, så man inte spär ut med vattnet i vanliga isbitar. Ja.
Och apelsin, citron, lime, mynta, gurka är ju givet att slänga ner.
Mm.
Och sen stora glas till det här, de största baljor man kan hitta, och så fyller man de här med den här underbara bålen.
Ja,
jag vill ha en Pimms nu.
Det är ju helt underbart.
Jag vill ha ett garden party nu.
Ja, ja, men det kan du inte ha ännu. Ja, kanske. Jag vill säga en garden party kanske vad man får ha. Om bara alla håller 2 meter från varandra.
Ja, jag hittade ett gammalt krocketsätt på landet från förra ägarna. Mm. Alltså, jag får ställa mig med min krocketklubba lite kikt i ena handen och ett glas Pimms i den andra.
Åh, vad underbart.
Har ni någon krocket?
Vi älskar krocket. Vi köpte hela villan bara för att vi skulle kunna spela krocket, kan man säga. Det var därför vi flyttade ut från stan. Så fort jag bara lånat en villa 3 dagar har jag köpt med mig ett krocketspel. Men nu har vi bott här i 2 år och har inte införskaffat något krocket. Och det beror på, fast hela gräsmattan håller jag på planar till och ordnar bara optimerar med plantering och allting för att det ska funka med krocket. Men det stora problemet är att det är otroligt dålig kvalitet på de krocketspelen du köper i en vanlig bensinmack och liknande. Så de funkar jättebra att köpa när du bara ska ut på någon picknick i Hagaparken eller låna en villa en vecka eller låna föräldrarnas villa för en midsommarfest. Men när vi hade flyttat hit på riktigt, då skulle vi vilja ha liksom en fint krocketspel. Vi skulle vilja ha sån här som elegant engelskt 50-talsspel med en liten vagn där man hänger om. Och det sjuka är att liksom det perfekta har blivit det hyfsades fiende, eller vad det heter, att vi har blivit så fixerade vid att få ett bra krocketspel att vi helt blivit utan krocket i 2 år med villa, vilket är helt tokigt verkligen.
Det är som Carl Jans vin som var feltempererat. Det blir inget vin alls.
Precis. Storyn som har blivit. Det blir som Carl Jans vin. Det kan man faktiskt använda som en... För det är ju ganska ofta i livet med det, att det man tycker allra bäst om, det är som det blir en så stor sak att man faktiskt inte, att man riskerar att inte få någonting alls då.
Men ni får en utkik på loppisar, auktionssajter och liknande och se för att få tag på det här 50-talssättet.
Jo, vi jagar ju det. Och vi får väl köpa något till, något mitt emellan och börja med i alla fall, det har vi insett. Man vill ändå ha någonting hyfsat att börja med. Jag såg att det fanns någon lite dyrare variant på Clas Ohlson eller vad. Men skillnaden var tydligen bara att de hade guldsprayat dem. Men i övrigt verkade man ungefär samma. För det sista vi hade, som vi hade när vi var hos goda vänner, det höll i 2 dagar. Och sen hade liksom, och så var det inte träklot utan någon form av plastliknande klot. Och då är det ju faktiskt inte roligt.
Nej, men det där måste ni kunna hitta på nätet. Det måste finnas tillverkare av high-end krocketspel.
Mm. Jo, det är klart det måste finnas. Men det har inte varit så lätt att hitta ändå. Fast jag letat.
Jag tänkte att vi skulle ta och hylla våra tillkomna Patreon.
Ja, det kommit fler!
Supporters, ja. Vi har Paul Sandström, Andreas Karlsson, Håkan Jakobsson, Lars D. och Björn.
Underbart!
Ja, och det är tack vare alla er som vi kan fortsätta att sända utan intäkter från samarbeten och annat som har fallit bort här nu under coronatiden.
Vi är rysligt tacksamma.
Det är vi. Och om man har någon favoritkälla ute i landet som man faktiskt kan besöka, då får man gärna mejla in. Vart gör man det, Edvard?
Podden at edvardblom.se. Och då kommer man till Gunilla som är programmets redaktör, ska jag säga.
Ja, så kan hon sammanställa några favoritkällor runt om i Sverige som vi kan tipsa om, som man kan besöka och åka och dricka i sommar.
Mm.
Tipsa och ta med en liten dunk och annat som man kan inte bara få i sig det man lyckas fylla i munnen när man är på plats.
Nej, precis. Nu kom jag med, vad sa du?
Jag sa att man kunde ta med någon petflaska eller dunk eller metallkärl och så kan man fylla upp där på källan.
Ja, på källan, just. Jag tappade några sekunder för att tänka, men då ska vi börja dricka sprit och dunka. Jag satt här och bläddrade i en diktsamling, för jag måste ju få avsluta med en dikt som vanligt, och hade som vanligt glömt att välja någon i tid.
Ja, men då får du 3 sekunder på dig nu.
Jag sitter här och har ett litet häfte som jag faktiskt tror jag gett till Gunilla på en vårpicknick när vi var alldeles nyförälskade. Den heter Frühlingsgedichte. Och den har just det här majgryna omslaget, det här ljusgröna. Och varför inte ta något av Goethe? Majlid. Nu känns det lite konstigt, för den här sänds så har det precis blivit juni. Och då talar jag om maj. Men då har ni glömt bort att Sverige ligger ju en hel månad efter Tyskland i naturens utveckling. Så när naturen, när man skriver en majdikt i Tyskland, så motsvarar det ungefär den naturprakt som har kommit och den grönhetsgrad som ungefär dyker upp i början av juni i Sverige.
Ja, och det var -1 i Pajala som kallas, sa de, på vädret också. Så att,
För dem skulle jag kunna spela in. Och, alla lyssnar i Pajala, ni kan bara ringa till mig så läser jag Vinterlid bara för det här, för jag tror inte det är så många. Majlid. Vi herrlich leuchtet mir dina tor. Vi glänst i sonne, vi lacht i flor. Es dringen blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch und Freude und Wonne aus jeder Brust. O Erd und Sonne, o Glück, o Lust, o Lieb, o Liebe, so golden schön wie Morgenwolken auf jenen Hörn. Du segnest herrlich das frische Feld, im Blüten dampfe die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, vi liebisch dich, vi blick dein Auge, vi liebst du mich. So liebt die Lärche, Gesang und Luft, und Morgenblumen den Himmelsduft. Wie ich dich liebe, mit warmen Blut, die du mir Jugend und Freud und Mut. So neuen Liedern und Tänzen gibst, sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Liebst. Men då dimmer det inte på gipst. Ah, ja. Jag uttalade det säkert fel.
Fantastiskt.
Tack för idag!
Om du skulle ge en jättekort sammanfattning bara vad den handlar om för alla icke-tysk språkiga poesifantaster.
Den handlar om att det är sommar och lärkan sjunger och jag älskar dig och du älskar mig, i alla fall just nu. Och det är oerhört vår sommar, för sommar, underbart.
Men då tar vi avsluta med det och så hörs vi i nästa vecka. Stort tack för att ni lyssnar.
Det gör vi.
Skål!
Välkomna då. Stort tack. Och sprid gärna till era vänner att vi finns. Ju fler lyssnare vi får, desto lättare är det att kunna fortsätta att köra varje vecka och få det att gå runt. Så sprid att om ni tycker det är bra, alltså. Tycker ni det är dåligt så kan ni hålla tyst.
Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.